Välkomna till Tiderna nu, ett radioprogram som vi kör i webbradioprogrammet Av egen kraft, eller hur Alicia?
Ja, och vi programmet heter Tiden är nu eftersom vi verkligen befinner oss i en tid av förändringar. Och när vi säger att det är nu, man kan verkligen tänka och agera annorlunda. Man måste ha organisationer som verkligen sätter människan i centrum, att man kan se då och ha en helhetsperspektiv som verkligen inkluderar både planeten och även tänker långsiktigt. Och vi är helt övertygade att det är nödvändigt, detta måste ske nu. En av våra tidigare gäster var Mohammed Bashir Abdi. Och han citerade skådespelerska Lily Tomlin som sa: jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det. Tills jag insåg att jag var någon. Och det var ungefär så det hände för oss också. Det är därför vi startade den här Future of Organizing. För att vi känner att vi måste göra något. Vi vill göra någonting för att kunna sprida kunskap som kan leda till nya insikter och som kan bidra till bättre organisationer och sin tur till en bättre värld.
Absolut. Men, det är jätteviktigt, för vi hade jobbat så otroligt många år och forskat allt möjligt och så att vi måste göra någonting också. Inte bara ta in. Och därför tänkte vi starta med den här programmet. Och vi har också jobbat med en bok som kommer ut 21 september. Kommer tillbaka lite mer senare. Där vi också skapar en modell som vi kallar DP-modellen. Men i programmet så vill vi prata med människor som bidrar till att göra organisationer på ett bättre sätt att vara i och verka i. Och jag tycker det är jätteviktigt att man tar in de tankarna för de här människorna. Vi har ju ändå startat ett forskningsprojekt där vi också jobbade från 2018 till 2020 ungefär och intervjuade massvis av människor. 300-400 personer och vi hade kanske 150 organisationer som vi studerade. Och då ledde det fram till de här 12 olika områden som är i DP-modellen. Och där man också gör en kulturresa som ska leda till en bättre arbetsplats, en bättre finansiellt resultat. Och i varje program så fokuserar vi på ett av de här områdena. Och vem är gästen idag då?
Ja, vår gäst då är Maximilian Tropé. Och huvudtemat idag för vårt samtal är beslutsfattande, som är ett av de områden som utgör DP-modellen. Men eftersom alla de där olika områdena är beroende av varandra och det finns en inbördes sammanhang mellan dessa delar, det handlar också om en systemisk modell, då kommer vi då också att beröra andra områden som ledarskap, kommunikation, mänskliga egenskaper, etc.
Välkommen Maxi!
Tack Wolf, tack Alicia, och jag är mycket glad att jag får gästa programmet på Tiden är nu då på webbradion Av egen kraft och för samtala om beslutsfattande och modernt beslutsfattande och hur det påverkar livet i en organisation.
Jag tror att våra lyssnare är väldigt nyfikna då på att veta vem är Maximilian. Kan du berätta lite mer om dig?
Ja, det är ju en ganska komplex fråga, men jag tänkte att jag ska dela in den i två delar. Den ena är väl lite så här standard, lite vanliga. Jag tänkte så att jag är 56 år, jag är gift med Anneli, min ungdomskärlek. Vi träffades när jag var 18, hon 16. Tre barn tillsammans, Bella som är 24 och läser psykologi i Lund. Går lite i pappas fotspår. Isolde 19, precis tagit studenten. Och inte vet vad hon ska göra med livet. Och en sladdis, 15-åring som bara lever livet. Och professionellt så har jag startat och drivit 5 konsultbolag och 1 publicistbolag. Och det är min Maximilian som är det senaste, For Full Potential, Tropeo Schneider, Human Element Norge, Tropeo Partner samt då Human Element Sweden. Så att jag har alltid velat utforska saker och inte blivit så förvaltande. Så att när, så fort jag är klar med någonting så blir jag nästan lite tvångsmässigt att jag hamnar ett nytt projekt som oftast genererar ett nytt bolag och nya koncept. Jag har skrivit lite, inte alls på den nivån som ni som forskare och det, men några publikationer där den mer framstående är For Full Potential, Exploring the Possible och Achieving the Extraordinary, som handlar om hur man driver långsiktigt hållbara transformationer av de gamla systemen. Men även The People Puzzle, hur man bygger team i världsklass som under lång tid måste leva och verka utanför sin bekvämlighetszon. Och ser man lite djupare på det så är jag en kille som alltid, så länge jag kan minnas, har utforskat det möjliga i olika sammanhang. Först som ishockeyspelare själv, där jag testade och försökte ta min resa så långt som det gick, ända tills jag upptäckte att nu har jag nått min ända. Det blev inte hela vägen till NHL, jag kom till USA, men inte in på Madison Square Garden som var min dröm. Men jag tog med den fascinationen och vidare som mental tränare i elitidrotten och i svenskt och internationellt näringsliv. Och mitt intresse, liksom jag tittar på mig själv, vem är jag då? Det är ju att frigöra den mänskliga potentialen i alla olika sammanhang. Jag tänkte på nu lite inför den här podden, nästan skrattar för mig själv. Jag tittar tillbaka på min mastersuppsats på universitetet. Den heter Den demokratiska organisationen, utopi eller en möjlighet. Och det var nästan så jag bara tänkte, det är så länge sedan, så jag liksom den bara sipper upp. Så någonstans var jag där redan då. Lite kring det ni tar upp och det moderna och varför får man inte det fullt att hända, etc. Men i den då tittade jag på, kan man utveckla eller utbilda människor i att faktiskt kunna funka i de mer demokratiska styr- och ledningssystemen som hade kommit tidigare, men de började få liksom väldigt mycket diskussioner i olika professionella publikationer, med även Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Och det jag såg att, ja, det går att göra. Jag gjorde bara experiment där jag testade, där olika studenter fick grundläggande kunskap i den dynamik som sker i problem- och konflikthantering mellan olika parter. Och de andra fick bara placebo, så körde jag dem i olika konstellationer. Och det blev väldigt tydligt när vi hade dem i observationer och de videofilmer, att vi kunde se att de som faktiskt hade fått kunskap var förberedda för att kunna funka i de moderna formerna, skapade mycket bättre resultat, fick en mycket starkare förankring till de besluten de kom fram till och använde mycket mindre av de här mer destruktiva beteendena. Men det är jag i grunden. Jag är liksom en 56-årig man som på alla sätt hela tiden har någonstans... Ni tänker lite större och jag är på väg in när mina barn är på mig och säger, pappa, du kan inte bara titta på enskilda människor, du vet, världen håller på att gå under och det är det här med miljö och sånt här. Så jag försöker vidga mina perspektiv, men i grunden så tror jag att ska någonting hända så måste vi frigöra alltså varje enskild människa någonstans, för det är ändå människorna som gör valen i de här systemen. Och i min värld handlar det liksom om att ge människor insikt och förmågan att både kunna hantera det jag kallar öppenhet, och det är ju att både insikt i sig själv så att man klarar av att se världen så som den är, och den andra är att ta ansvar, att jag tar ansvar för min del och min påverkan, så att inte jag hela tiden liksom står och pekar finger på andra eller förväntar sig att det ska hända någonstans. Så att
Allting börjar i en människa, eller hur? Ja. Börjar i en människa och slutar. Och det är ganska intressant att säga det här med demokrati. Varför har vi inte demokrati på arbetsplatserna? Jag tror det är den dagen, så det är 100 år sedan som män och kvinnor kunde rösta.
Mm. Exakt.
I Sverige, 100 år. Du kom också i kontakt mycket med Human Element, eller hur? Jag blev väldigt fascinerad av Will Schutz. Berätta lite mer om det då.
Ja, alltså jag sprang på Human Element i början på 90-talet av en kund. Jag kom ut från universitetet. Jag var specialist på konflikthantering och förhandlingsteori. Jag höll på mycket i det fältet och förhandla. Men Men när jag då var ute och jobbade som konsult på med utbildningar i det, så sprang jag på en kund som sa så här, som jobbar på ett företag som heter Ytong, som sysslar med olika betongelement. Man tror inte kanske där precis man ska få den mest intressanta liksom, inputen i CD. Men han sa att han hade varit på någon utbildning som heter Human Element som pågick i 5 dagar. Han sa att det måste vara någonting för dig, Maxi. Och jag har ju alltid varit nyfiken och aldrig varit rädd för att testa. Så jag anmälde mig till 5 dagar i Båstad under 2 handledare som hette Sune Almqvist och Klara Westman. Och de hade varit med på någonting som hette, det var på 70-talet i Sverige, så tog man fram någonting som hette Försvarets rationaliseringsinstitut. Och sen fanns det något motsvarande för den civila statliga verksamheten. Och då hade de bjudit hit en mängd olika stjärnor inom olika områden och skapat, och bland annat var det då Will Schutz och Jimmy Nelmet. Så att jag åkte iväg på de här dagarna. Jag var ganska nybakad från universitetet, så att den här upplevelsen var ganska omskakande på 2 olika sätt. Det ena var, jag älskade allt det teoretiska, det vetenskapliga, kunde jag hålla mig. Och allt det där som jag idag vet är kraftfullt, det tyckte jag var helt livsfarligt. Alltså, det var helt nya metoder för att öka insikten, tvingas så att säga, konfronteras med andra individer och någonstans liksom bli klar över vad händer egentligen i djupet. Så att jag åkte från den här veckan både fascinerad och samtidigt skrämd. Så jag angrep det lite på det sättet att jag läste allt som grundaren Will Schutz hade skrivit, och det var väldigt mycket. Han skrev väldigt mycket böcker, men jag läste allt. Och på ett sätt lite defensivt, för att jag någonstans var jag tvungen att knäcka hans tankar eller komma fram till, är han briljant eller är han galen? Och jag växlade hela tiden. Ena dagen så tyckte jag att detta är den skarpaste hjärna jag någonsin har kommit i kontakt. Nästa gång tänkte jag, alltså mannen är ju, han är ju helt off. Och det där pågick ett tag, så till slut var jag tvungen att åka till USA. Jag var ju tvungen att möta honom, alltså det var ju tvungen liksom att få se mannen bakom mig. Och jag hade sån tur att jag blev antagen på ett handledarprogram hemma hos honom, för han hade ganska långt gången Parkinson då. Mm. Så det blev väldigt privat, alltså, att säga, under 14 dagar var i hans hemmiljö och genomgå den här utbildningen. Och det var de mest revolutionerande 14 dagarna i mitt liv. Jag kan säga, det var då jag någonstans kom på, vem är jag? Vem är jag? Vem vill jag vara? Och vad vill jag jobba med? För att där mötte jag människor från hela världen som hade kommit. Och det var de som redan var professorer på Sorbonne, och de var från INSEAD, och sen så var det praktik, och det var från Japan och överallt annat.
Vad annorlunda med Will Schutz? Med annat,
kände
liksom, vad
är skillnaden? Det jag kände, det jag funderade på efteråt, det ena var för mig specifikt helt uppenbart, det ena var att allt metodikerna, de bara stämde intuitivt överens med vem jag är. Det var väldigt lätt för mig att använda dem praktiskt. Jag hade läst av att på många, många andra metoder som jag kanske kan säga har ett större vetenskapligt analysvärde, men jag kunde aldrig få dem att funka i verkligheten. Här var det liksom som jag kände att, ja, men detta går att använda. Jag kände direkt liksom hur jag tillsammans med alla de här andra människorna väldigt, väldigt snabbt kunde liksom forma väldigt starka samarbeten.
Och vill Schuss är mest känd för FIRO-modellen egentligen.
Ja.
Det är så utnyttjat, och den många som känner till också. Alltså,
ja, precis. Och problemet i Sverige, det var ju så här hans stora problem hela livet, var att han tog fram FIRO-modellen och framförallt ett analysinstrument som heter FIRO-B, eller B då, som var till för amerikanska flottan för att kunna avgöra på förhand när man satte ihop team, hur pass bra de skulle prestera. Det var framförallt gamla stridsledningscentraler på örlogsfartygen. Mm. Det var ju unga killar man plockade från olika håll, och om de inte funkar under press så blev det ju ganska allvarliga missbeslut. Det vill säga, då dog folk. Om inte de kunde hantera pressen och information, och det var ju inte som idag där vi sitter med datorer, utan då ropade ju folk under stress i vanliga radiokanaler in, och som satt där unga killar försökte få en blick över det här slagfältet. Men så det var den ena, att jag kände det liksom direkt, att här finns något och det funkar för mig. Och jag märkte första gången också att andra responderade på mig väldigt positivt när jag använde de här verktygen. Det var precis som min personlighet funkar med dem.
Jag tror att det är precis så det är då med det human element. Vi har frågat då olika personer som har kommit i kontakt med det vid olika tillfällen i deras liv. Men du uttrycker det perfekt just den där att den passade dig, den tilltalade dig. Och jag tror att det kanske är det som är skillnad mellan det human element och några andra saker. Att andra är mer att man får kanske mer en som en process eller som en modell som man kan luta sig till och så. Här är det mer så att jag tror att man måste ha den personlighetsläggning eller ha kommit fram till en viss typ av egen mognad för att kunna få till sig det.
Mm.
Och sen är det otroligt spännande att berätta att kunna tillbringa hemma hos honom 14 dagar. Det är en rent drömt. Nu är det för sent för oss andra. Men det måste ha varit verkligen, verkligen fantastiskt.
Och, ja, det var så annorlunda. För att, han blev min mentor sen, så jag hade ju ännu mer turen bara för gården under många år. Vi handledde även ihop, men mitt starkaste minne var från den utbildningen, det var att det var fotbolls-VM och så skulle Brasilien och Holland mötas i semifinal eller någonting sånt här, och vi var ju helt galna, vi hade brasilianer med och de var helt tokiga, fast de sa att de inte ens var fotbollsintresserade. Då tänkte jag, hur är en fotbollsintresserad brasilianer? Men det var inte, och holländarna var likadana. Men så kom han ner och tittade på oss då, för han var väldigt mycket forskare, när jag hade känt igen, alltså han var observerade saker. Och när han då tittade på tvn så stod det ju 0-0. Så han kunde inte förstå våra emotionella reaktioner och passion. För att i hans värld hade ju ingenting hänt. Det var 60 minuter och ingenting hade hänt. Och här sitter ett gäng sydamerikaner och europeer och går bananas.
Ja.
Och det var det som jag tror liksom är lite styrkan också i de teorierna han tog fram. Det var att, och detta blev min tolkning, men han var väldigt dålig på att själv intuitivt förstå känslor. Så han kom från ett ställe där han förstod vetenskapligt att detta har en påverkan. Men han kunde själv inte så att säga känslomässigt förhålla sig till dem. Så han kom upp med ett vetenskapligt teoretiskt sätt att så att säga förklara dem.
Han betraktade världen utifrån glasögon egentligen och kunde analysera världen utifrån det.
Han tittade på det faktiska beteendet och då kunde han intellektuellt förstå vilken känslomässig grund som måste finnas bakom det. Och så kunde han koppla det senare då till vad är det för mekanismer i självet som pågår.
Utan att själv vara delaktig.
Så det var liksom en helt fantastisk liksom. Och det här med att vara lite före sin tid, så var jag också lite sådär lite fräck, för att jag hade redan sålt in mig själv i ett jätteuppdrag till VM-data innan jag ens hade gått utbildning.
Mm.
Så när jag kommer hem helt nybakad och väldigt förvirrad, för sådana processer är väldigt liksom omskakande liksom på det personliga planet och även liksom äga verktygen. Men då hade VM-data köpt Sydkrafts gamla IT-enhet som hette Ellipsdata. Och den skulle göras om, och nu vet jag inte alla kommer ihåg VM-data, men VM-data var ett av de klassiska svenska IT-företagen.
Det som är blivit Logica och sen blev CDI.
Ja, exakt. Men de var väldigt mycket hands-on cowboys skulle jag kalla dem. Och Ellips var väldigt mycket precis på samma sätt som en kommunal verksamhet. Och i detta här så insåg man, det var min äldsta kund, och han är fortfarande min kund, heter Mats Larsson, är ordförande man med Redhawks idag, men då var han vd på VM-data Utility. Så han insåg att ska vi få det här hända och få den här mänskliga transformationen, då kommer ledarskapet vara helt avgörande. Så att de satte på banan nog det mest ambitiösa ledarutvecklingsprogram process jag någonsin har sett, där varje hade sina egna psykologer och massa olika på individuell plan och alltihopa. Men human element var grunden. Och det han var ute för, det var egentligen att titta på vilka i den här organisationen kan på riktigt leda. Och vad som hände, det var att vissa som aldrig hade varit ledare åkte på ett halvår från golvet ända upp till översta ledningsgruppen. Och andra fick lämna översta ledningsgruppen och åkte hela hissen hela vägen ner. Och det gjorde man bara ute på en faktisk förmåga här och nu att skapa ett modernt bolag.
Tittar man mycket på vad människor kunde och vilken kompetens man hade, eller hur?
Och vet, de här som jag Ja, och du vet, de här jag har sprungit på både den första omgången, men efter det så var VM-data jävligt nöjda, så att de fortsatte i 10 år och körde ett par program om året för sina unga talanger. Och när jag ser dem idag så sitter de på nästan alla de stora IT-konsultföretagen som VD och annat runt och på många startups. Så det var ganska intressant. Och det som var intressant var att det var sällan de du hade plockat, om du hade plockat liksom på klassiska CV:n. Det vill säga att de som blev de riktiga stjärnorna var verkligen liksom de dolda guldklimparna. Men de helt plötsligt liksom steg in i sig själva och tog chansen och hade modet att någonstans befria sig.
Det är ganska spännande, för idag så kan man inte förknippa gamla VM-data med cowboys på något sätt.
Nej, precis. Och det var helt fantastiskt liksom att komma. Men det som jag använde då och förknyta till Human Element och beslutsfattande var att det finns en beslutsmetod i Human Element som heter concordance, med hjärtat i dans. Mm. Som egentligen är en ännu djupare variant av konsensus. Det vill säga att det man vill någonstans identifiera och lösa upp alla former av tröghet och blockering eller rädslor i förhållande till något beslut eller ett problemlösning. Så att det faktiskt både blir ett rationellt beslut, men också att du har ett total uppbackning utav det här beslutet.
Hur fixar ni det då, så att man verkligen ska kunna fatta beslut inom en rimlig tid? Titta både på de rationella saker, och de är väldigt mycket baserat på fakta. Ja. Och man förbereder sig väldigt bra, alla fakta är väl definierade, alla har tillgång till det och så. Men sen när man också ska ta hänsyn till alla känslor som människor har då, hur fixar man det inom en rimlig tid?
Ja, och där blev det intressant med rimlig tid. Jag kan ta det lite så här historiskt, så tror jag ni får den. Men det jag gjorde för att testa när man körde de här veckorna, det var att vi använde beslutsmodellen i slutet på varje utbildningsvecka. Och då skulle den här gruppen tillsammans i Concordens besluta vem av dem, och då var det en person som var den lämpligaste ledaren för gruppen. Det triggade alla rädslor som fanns i boken. Rädslan att bli bortvald, rädslan att inte vara tillräckligt kompetent, rädslan att inte vara omtyckt av dem. Alltså alla rädslor kom på bordet. Och nästan alla, trots att de hade gått 4 dagar då i träning i sig själva för att lära sig självinsikt och egna val och kunna ta ansvar ihop, gick i blockeringar och agerade väldigt mycket utifrån ett hotat ego. Men det var alltid i varje vecka en eller annan som klarade av att släppa sitt ego. Och klarade av att parkera sina rädslor och faktiskt bara fokuserade på att handleda gruppen igenom den här processen. Och nu hände det inte varje gång, det var långt ifrån varje gång en grupp verkligen klarade att komma i mål fullt på ett riktigt sätt utan att fuska, utan verkligen. Men varje gång det hände så var det just den personen som blev vald. Den som inte hade brytt sig om att bli vald utan vågade fokusera på utmaningen i det hela.
Så släppa egot väldigt mycket handlar om.
Släppa egot och våga lägga det åt sidan och också rädslorna. För att det som händer hela tiden, det är ju att man kontaminerar. Man kan säga att Concordance bygger på logiken att det är bättre vi tar trögheten och blockeringarna i beslutsfasen än att dessa ska inträffa i implementeringsfasen.
Mm. Vilken typ av beslut pratar vi om då? Vilken typ? Vi kan liksom placera.
Jag lärde mig efterhand, men man skulle egentligen kunna göra det vilken typ av beslut som helst. Det jag märkte var så här att om du har en kompetent grupp som är väldigt trygg, det vill säga mogen och har utvecklats, det vill säga det finns få mellanmänskliga låsningar eller blockeringar och individerna är relativt trygga i sitt eget ego, då går det väldigt fort att använda de moderna. Det behöver inte vara Concordance, det finns ju många andra liknande runt. Då går det väldigt fort. Men så fort du då introducerar, vad som händer då är framförallt i de beslut som är väldigt avgörande, då kommer ju olika former av rädslor. Oftast handlar det om när vi ska fatta beslut kring, när vi inte riktigt vet vad det är vi sysslar med eller exakt vad lösningen ska vara. Då sipprar rädslorna upp på ytan. Men
så som jag brukar om själva beslutet då, och det känns också, ja, ju mer säkerheten finns i det som ska beslutas, det är svårare så. Men Hur mycket måste man ha hänsyn till den kulturen som finns i den kultur som finns i organisationen? För att om man inte har jobbat med det, att människor känner sig trygga i det. Det är tillåtet att jag får säga det jag känner, att det är tillåtet att jag får säga att jag kan inte den här, och visa också sina svagheter, att man är kanske okunnig i vissa områden. Eller verkligen exponera sig. Det måste ha också då en betydelse på hur lång tid det kommer att ta.
Ja, exakt. Och jag skulle vilja gå ännu längre och säga, jag lärde mig. Så när man kom ut ung och man var liksom besjälad av det, då ville man att alla organisationer skulle bli öppna. Men jag lärde mig efter ett tag, det var att man även fick uppdrag i företag som hade en sån toxic miljö. Där det faktiskt inte var lämpligt att öppna upp den öppenheten. Alltså det var ju som att liksom skicka lammen till slakt. Alltså, man var ju tvungen, för att om de hade börjat öppna upp sig på det sättet hade ju aldrig varit bra för dem eller gruppen på något sätt. Men det jag ser väldigt mycket, det är att man behöver träna. För väldigt mycket så implementerar man. Alltså, jag brukar likna det att ha en modern beslutsmodell är som ett spelsystem i vilken idrott som helst. Vi skulle aldrig förvänta oss att landslaget som var i Tokyo spelar fotboll eller herrarna som var på EM och spelar, att de skulle kunna göra detta utan att träna. Det innebär att man måste träna sin förmåga att kunna fungera i de moderna beslutsfattningsmodellerna. Det går inte bara att kasta in människor. Man måste träna in.
Går in i inåt igen så har du mycket av de här operationella nu, här och nu besluten. Ja. Och så har de här praktiska besluten som oss andra, och hur man kom tillsammans och hur man gör dem, vem som tar de besluten tillsammans, vem som har kunskapen och vem som har informationen, eller hur?
Exakt, och där man kan säga att grundlogiskt är det så här i Human Element eller i Concordance, att de som är bäst lämpade, det är ju de som har mest kunskap, och de som påverkas mest av ett beslut ska fatta. Då får du de perspektiverna. Så både de som drabbas eller påverkas av beslut och de som faktiskt har kunskap, de ska vara med. Sen är det väldigt mycket att vara med eller vara delaktig är frivilligt. Mm. Men sen, precis som Alicia sa, så har du ju längden på. Vad jag oftast gör när man gör en organisation, det första är att man låter organisationen i Concordance besluta om vi ska använda Concordance. Mm. Det innebär att organisationen kommer inte säga ja till Concordance innan de har nått den öppenhet, den trygghet som krävs, för då kommer alltid någon, för att det som är det intressanta i Concordance är att varje deltagare i beslutsprocessen har ett veto. Mm. Så att det spelar ingen roll om 99 av 100 är 100 på, om en stoppar. Och då kan någon då bli tänkande, men då kommer vi aldrig i mål. Men det som händer nästan alltid när man går ner, det är att blockeringarna i beslut handlar väldigt ofta mer om hur människor har blivit behandlade i processen. Och hur de upplever sig själva. Någon gång då och då så är det någon som ändå står med. Och det jag upptäckt då, det är ibland så att en enda individ faktiskt orkar se den faktiska verkligheten när alla de andra har blundat. Mm. Att den som vågar stå upp. Men man kan säga då, vilka beslut ska man använda till eller inte? Jag brukar göra så att i Concordance fatta, vilka beslut låter vi en person fatta? För på fotbollsplan kan ju inte vi ha en demokrati kring varje beslut. Men då kan man göra så här, att om vi i Concordance har beslutat att det där får du fatta själv. Mm. Då har du hela organisationen som håller din rygg. Mm. Då kan inte organisationen komma tillbaka och sen och hänga, för att vi har fått vara med och besluta och stå bakom att i det här fallet så är det faktiskt bäst att du gör. I ett annat fall kan det vara en grupp eller en kombination. Så det där växer fram. Men jag tror att de grundläggande viktiga besluten bör man liksom få med sig så många som möjligt. Och det kan man göra på olika sätt, för att alla behöver inte vara med gemensamt samtidigt i rummet. Man kan ha olika, har man stora koncerner så kan varje lokal enhet i Concordance besluta vem ska vara vår representant. Mm. För då kommer de tröska ut allting som är viktigt kring det här ämnet för dem. Och sen så får den hela gruppens mandat. Och då får du en på varje nivå vi eskalerar upp där, så blir det en grupp som är tillräckligt stor att hantera.
Mm. Ja, för det du säger också, det handlar väldigt mycket. Om man nu ska välja till exempel en representant, Då handlar det om att lita på att den personen kommer att
representera
och fatta det beslutet som är bra då för gruppen i helheten. Då.
Exakt.
Det är den ena då. Och den andra också är att gruppen måste på något sätt lita på den personen, men också lite grann sen efteråt acceptera det beslutet som har tagit. Och mycket av det som vi har sett i många av de organisationer som vi har jobbat i och många av de som vi har forskat i, det är att även när man väljer olika representanter och så vidare, att det finns ibland tendenser till att människor inte vill acceptera det beslutet och att man känner att de var inte med, trots att de själva kanske valt en representant som representerat dem.
Exakt, och det har jag sett också. Och jag ser inte att det funkar i varje läge, men det jag upplever många gånger när man nominerar gruppen, det är att man inte gör en riktig konkordensprocess kring vem man skickar. För att man gör det i gruppen, då måste vi vaska, litar vi på varandra på riktigt, den här gruppen. Alltså, och då måste vi lyfta, vad har vi för rädslor när vi skickar upp dig i det andra ledet? Alltså,
måste man förstå, man måste förstå vad det innebär.
Exakt.
Det.
Ja, exakt. För annars skickar du bara upp någon så säger vi, okej, okay, Rolf, du blev vår representant. Och så åker du upp och ser en helt annan verklighet än vad vi har kunnat prata om. Och så står man där och sen gör man sitt bästa. Och
jag känner med. Att jag inte har fullt mandat i den här gamla så, då kan jag våga inte ta beslut. Då tar jag beslut och kan jag få lite stryk efter vad det vill jag inte ha. Så då blir jag ju rädd. Eller, ja. Då vågar jag inte ta beslut.
Nej.
Men det här tilliten till varandra i gruppen måste vara A och O i det fallet.
Precis.
Sen en annan fråga där, när du säger att varje person där i en sån grupp, om man ska använda concordance, har vetorätt.
Ja.
Och att det handlar om 100 och 100, inte 99 och 100.
Ja.
Vad är skillnaden mellan konsensus och concordance? För att för många är just den där konsensus det att alla är med.
Och konkurrens går ett steg längre genom att jag har inte bara ansvar för att vara ärlig i mitt eget ställningstagande. Jag har också ett ansvar för att om jag inte tror att Rolf är på fast han säger det, så måste jag lyfta, alltså jag får inte köpa det bara för att jag ska vara snäll eller bekväm. Alltså känner jag att det inte finns. Så att jag har två stycken olika mekanismer i det. Och det andra är att när du avslutar ett konkordensbeslut så går man runt den gruppen. Så det är inte ett samråd. Man ställer frågan till varje enskild individ. Och säger den något annat än ett lugnt ja, då lyssnar alla in. Och om det är ett ja men eller med tillägg eller du märker liksom i hela kroppsspråket att kroppen säger liksom nej men munnen säger ja, då visar det ju bara att någon som är otrygg. Så att man utforskar liksom alla dimensioner. Vi försöker inte göra det lätt för när jag har varit i konsensus många gånger så upplever jag mer att när man har kommit någon form av logisk förståelse på någon nivå och folk säger ja, så provtrycker man inte i djupet.
Hur då blir det, vad är skillnaden då mellan konsent och konsensus och konkordans?
Ja, alltså för mig är det den emotionella aspekten som är den skillnaden. Det vill säga att de andra förhåller vi oss. Konsensus som jag gillar när man gör det, det är ju ett sätt att, jag menar, så länge vi någonstans, vi rör oss väldigt mycket i det logiska och då får vi bättre framdrift för att vi någonstans undviker det emotionella content i det. Och då kan vi hålla en högre hastighet. Men min erfarenhet som jobbar väldigt mycket med utvecklingsprocesser som har kraschat eller vad företag inte når fram, det är ju det emotionella. Det har ju sällan med det logiska. Utan
ja, det är som man ligger mer på faktabaserade av ja. Emotionen och så säger vad detta. Inte vad det ja. Känns egentligen. Inte vad det så finns där bak.
Ja.
Sen är det baserat på det du säger så skulle jag också kunna tolka lite så. Då får du säga om jag tolkar rätt då, att i en konsensus då, den som driver den här konsensusbeslutet, om det finns en facilitator eller någon sorts, man försöker driva till att ja, så fort som möjligt komma till de där 100% att ingen så har en veto. Mellan i konkordan så är det mest att driva att okej, alla känslor ska fram. Och det ska vara ärligt. Så att även om man har nått det med, som man säger okej, det är 100% som säger ja till detta, så ska man verkligen gå ett steg länge och vara uppmanad att se om det verkligen är på riktigt.
Precis, och jag tror man hade de intentionerna i konsensus från början. Jag har ju mest liksom varit i konsensus i praktiken i Sverige. Och i Sverige har jag upplevt att om du inte säger ett starkt nej så är det ett ja. Alltså vi köper ett passivt ja i svensk konsensus. Och du ska, i human element eller i concordance så kan du inte köpa passiviteten. Du måste ta ställning. Det vill säga att, och anledningen att man gör det är att i alla typer av processer när man ska fram sen i en grupp eller en organisation så åker vi in i vissa typer av utmaningar och trögheter. Och man kan säga att ju mer vi har fuskat i beslutsfattandet, ju svagare blir beslutet. Och jag kan tänka mig ni som forskare, när ni tittar, ni måste ju se hur många beslut som helst som aldrig blir förverkligade.
Ja, och många som blir upprivna eller är människor som ändrar dem och det kommer in från sidan så när jag tycker någonting annat och plötsligt så. Jag vill inte prata om vissa organisationer, men vissa är väldigt starkare än andra just i det. Framförallt vissa företag i södra Sverige. Men det är en annan diskussion.
Ja.
Så att, men samtidigt tror jag också att konsensus som sådant är mycket det här att man liksom är lätt att gömma sig bakom någonting och säga nej, jag tycker inte detta, men utan att egentligen prestera varför man inte tycker det.
Exakt.
Och då blir det ju att egentligen att det, många kan blockera beslut, snarare ta beslut.
Exakt, och det är där skillnaden är att om någon säger nej i concordance, då utforskar vi ju vad som ligger i nej. För det kan ju vara så att den individen faktiskt ser någonting som är logiskt relevant. Alltså den har ett annat perspektiv som alla vi andra har missat.
Mm.
Men det som är oftast, jag ska inte säga ofta, men jag tycker det är ofta, det är mer att egot kommer i vägen. Alltså, och det är någonstans, vi vet någonstans vad den logiska lösningen är, men jag gillar inte den logiska lösningen.
Mm. Kan du ha en agenda också kanske?
Ja, men då utforskar vi får det på bordet.
Mm.
Och då är det ju så att och ibland är inte individerna själva med det. Jag upplever väldigt många gånger i ledningsgrupper som jag jobbar med, det är att de själva inte är medvetna om sina egna blockeringar.
Mm.
Sen är det också så, vi har jobbat en hel del då i den agila världen och med agila metoder.
Mm.
Där är det verkligen det som har gjort den agila så fantastiskt bra och med en sån kraftfulla metoder. Det är just att det går inte, om man till exempel ska beräkna hur lång tid saker och ting tar eller prata om komplexiteten och så vidare, att man verkligen kan lyssna för den enskilda individen som kan säga något helt annat. Man strävar inte att gå på det som är majoriteten eller att göra en medelvärde och alla poäng som alla i gruppen har gett till en specifik aktivitet, utan man vill verkligen säga om det är någon som helt plötsligt ligger långt borta, varför? Och där säger man att det väldigt ofta ska bli så att den personen har helt annan kunskap och en annan typ av insikt i det som kan hjälpa alla andra att förstå. Och då får den personen förklara om man går in i djupet i det. Så det liknar väldigt mycket det du säger. Mm.
Ja, du har ju också möjligheten att säga pass.
Ja.
När jag inte kan bidra i det här. Men jag tänkte vi kan.
Tydligt ett konkret exempel. Det kan människor gå in, för den finns på Netflix nu. En film om Challenger-olyckan. Det är det klassiska exempel. Och NASA implementerade ju concordance efter detta. Och det var ju de här ingenjörerna som satt på det här företaget som gjorde startraketerna. De har en enda kund, de har NASA. De vet att de har O-ringar som aldrig varit utsatta för minusgrader. Det har aldrig varit minusgrader i Florida när man startar raketen. De säger no go. Och man säger självklart, har ni rätt att stoppa detta? Men det är ju så här nu att nu ska vi upp i luften första gången med en civilist. Vi ska ha en lärarinna. Vi ska visa hela världen att USA nu har tagit nästa steg. Och så man skickar in den och då satt de, och det är ganska intressant att se när man intervjuade dem efter, hur de så att säga förvrängde sin egen, alltså de intalade sig själv efterhand att den där O-ringen som inte tålde minusgrad nog ändå tålde minusgrad. Men det som hände sen i efterhand när man då, den här gick i luften, det var att det hjälpte ju ingen på någon nivå i NASA. Alltså det var därför hela tilliten, hela organisationen, alltså man hade ju så att säga förvrängt verkligheten för att fylla ett annat syfte, och sen så såg man sina egna explodera framför ögonen, och när det händer så drastiskt som det sällan gör, så rasar ju alltihopa. Då inser ju alla den kollektiva så att säga lögnen, eller att man inte har tagit ansvar.
Agila metoder, där tar man beslut väldigt mycket baserat på kunskap och vem som kan väldigt mycket, men jag har jobbat väldigt mycket med ett av våra större svenska företag de sista åren, och där har jag sett att många gånger de agila organisationerna så använder man rätt rösta för att ta vissa sådana här, ska vi göra detta eller ska vi inte, vem röstar på detta, och så får man några alternativ så får teamet rösta. Vad tycker du om det, Maxi?
Alltså jag har aldrig, alltså, för mig blir det ju hela tiden, risken är ju om man har för stora delar som då är på andra sidan, så risken är ju ett polariserad organisation någonstans. För jag tror att just det här att få med sig ett starkt vi i det vi gör idag. Alltså det blir ju tydligare och tydligare för att vi möter större och större utmaningar. Vi möter mer och mer komplexa utmaningar. Och jag tror för att vi ska klara av det så måste vi känna i de olika enheterna vi tillhör att vi faktiskt är ett vi på riktigt. För att de faktiska utmaningarna är så svåra. Så att har vi då dels inte liksom en känsla av att vi faktiskt är tillsammans och att vi tillsammans har den här gemensamma problemet, jag tror mer i det agila att man kanske hoppar över beslutssteget helt och hållet. Och så agerar vi bara in.
Men tror du det är annorlunda också när vi går med digitalt? Ja. Det är enklare att göra det. Nu röstar vi. Vad tycker ni allihopa? Är det någon som
alla äter mentometrarna, och jag har kört sådana på konferenser, så du vet, nyckelord och mitt är man kan köra. Så på ett sätt kan jag uppleva i stunden att många blir wowade, liksom att det är inte samma motstånd, framförallt med det digitala, men någonstans ändå så tror jag att om man inte riktigt känner att ens röst har blivit hörd, kommer det ju någonstans påverka betydelsefullheten som man känner. Och det vi vet är ju att om jag inte känner mig betydelsefull överhuvudtaget, då kommer det påverka min motivation. Alltså om jag känner mig ersättningsbar, att jag som unik varelse inte tillför någonting i detta. Precis på samma sätt som, jag menar, man kan titta på alla de grupperna som man alltid prioriterar. Och fundera, varför prioriterar man de grupperna? Varför andra grupper som man kanske kan hitta vilken ursäkt som helst till att och jag tror att vi just är inne på de här bitarna, att då känner man sig att det som händer i gruppen är meningsfullt, och man känner att den roll man fyller också har en viss betydelse.
Jag kan själv personligen, jag har funderat väldigt mycket på just det här, snabba omröstningar som jag gör i de agila teamen då. Att har du nått en, som du säger, den här öppenheten, det är egentligen inget problem, för då känner man, då gör man det öppet och alla vet. Men har man inte nått den så kanske man vill följa en viss kopiering. Jag måste rösta kanske med på det här, och jag avvaktar tills jag ser vad andra röstar, så följer jag med. Då börjar jag följa, eller hur?
Nej, alltså den dynamiken finns ju väldigt tydligt, och jag tror också det beror väldigt mycket på alltså hur tydligt varför det är. För jag tror att i den snabba världen vi lever i så är det väl ganska tydligt för mig att ska man hänga med så blir det ju mer att vi är ense om det övergripande varför vi gör någonting. Och sen så vet vi att det är inte linjära processer längre där vi kan hålla på med våra analyser och sen ta fram något som sen ska beslutas. Alltså, vi måste testa, och då tror jag att är vi bara överens om varför, och sen vi är överens om vår metodik, vilken metodik vi nu än väljer. Jag tror mycket på det, för att det händer alltid saker mellan människor. Men om jag har tillit till metodiken som vi jobbar med, så klarar jag mycket bättre av att ibland hantera att det blir en fnurra på tråden, eller att det blir liksom de här osäkerheterna. Och har man då den här liksom att man itererar sig framåt. Vi har tydligt varför vi ska framåt och så testar vi olika saker. Och då handlar det mer om ärligheten som är mer kopplat till er värld. Att man vågar vara som forskare. Att man faktiskt vågar observera, utvärdera utan att fuska i den fasen. Så att man tittar på ja, men det vi nu beslutade för att göra eller testa.
Mm. Rinn på våga testa. Då kan man också ta beslut. Vi provar att testa.
Exakt.
Så kan vi ändra beslutet.
Exakt.
För beslutet är ju inte fast.
Nej, det är det jag tror att många har missuppfattat. Att, alltså för mig är ett beslut ungefär som ett val. Ett val är ett val till du gör ett annat val. Mm. Och jag tror att för de processer vi sysslar med idag så är faran att om du låser dig för hårt vid det initiala beslutet så har du ingen beslutsmakt kvar när du har mycket mer kunskap längre in i processen. Mm. För helt plötsligt kanske du kommer på det är helt andra saker vi borde fatta beslut. Men har vi redan beslutat att det är så här det ska se ut, det är så här vi ska göra så, och så upptäcker vi en annan verklighet som någonstans kräver andra lösningar. Och den märker jag väldigt ofta att det ska gå fort och man ska fatta, och framförallt när man gör stora, som jag varit inne i, sådana här beslut kring affärssystem och massa andra saker. Så när man möter de människorna som verkligen jobbar med verksamheten, de känner aldrig att det är relevant.
Mm. Där har vi sett också att det finns en skillnad när vi har jobbat i eller med mindre företag och stora företag. Mindre företag verkar ha en benägenhet som är lite mer sådär. Det kan man fatta ett beslut som kan ändras nästa vecka. Mm. Man vill framåt och man vill testa och man har en annan approach till saker. Men i de större företag som vi har jobbat i, det finns också en tendens att det är därför det finns sådana här oändliga mötet och mötet på mötet och en ny mötet och mer information. För det är på något sätt, man tror att det beslutet måste gälla för alltid.
Vet du, det mest intressanta tycker jag när jag jobbade på Ericsson så många år sedan, så att vi hade sådana action-möten. Vi hade massvis med action som vi skrev ner. Och så skulle vi skriva ner beslut. Men den här listan av beslut, den var ju jättekort alltid. Vi hade massvis med action som jag skulle göra massa saker. Men aldrig vad vi alltid tog beslut över.
Nej, men det är just den där för att man tror att man hela tiden man måste ha mer information och mer fakta och fördjupa sig innan man fattar beslut. För man tror att det där beslutet är någonting som gäller för alltid. Att det inte alltid, går att
ändra
det, går inte att revidera det eller uppdatera det.
Att vi gör det också för komplext, för att idag är det ganska bra som ett tips för organisation. Det är att stanna upp efter man har fattat, liksom man har haft sitt ledningsgruppsmöte eller en annat gruppmöte, fattat ett antal beslut och verkligen stämma av, vad var det vi egentligen vi fattade för beslut? Mm. Och man kommer att upptäcka att det är hur många bilder som helst, just bara för att man har inte gjort processen rätt. Och då får man tänka att då är de på väg ut och börjar göra. Och då får vi helt plötsligt liksom massa olika bilder, massa olika kommunikation, för det är i handling så uppfattar ju så att säga medarbetarskaran. Och vi vet ju att de pratar ju med, de blir helt förvirrade. Jag menar, varför gör ni så på er avdelning kring det? Och sen har vi det så här på vår. Och mitt mest klassiska var, jag jobbade, enda vanliga jobb jag haft var på Barsebäck kärnkraftverk. Och då var jag där när sydkraftfil, jag kommer inte ihåg om det var 50 eller 75 år eller vad de... Och då skulle alla tas till Lund på någon teater, någon sån här jättetrevlig tillställning då. Men på ett kärnkraftverk finns det ju väldigt speciell kultur. Och det är ju att allting som ska göras ska man ju ha betalt för. Mm. Så det här som skulle vara jättetrevligt att få åka äta middag och gå på teater i Lund, för det var 75 år, blir en jättekonflikt inom företaget. Och ändå för att man har fattat beslut så gjorde alla olika. En produktionsenhet sa att det var helt frivilligt om man ville gå eller inte. På en annan var det helt obligatoriskt. Alltså, och det där skapade kaos. Och det var ändå samma ledningsgrupp. Men vad de gjorde i nästa steg, min tolkning, det var ju att beroende på hur problematiskt de upplevde frågan var just hos dem. Mm. Rundade de problemen. Mm. Och därför så levde beslutet sitt eget liv och blev så väldigt, väldigt olika. Och det märker jag väldigt ofta. Och det är återigen, har vi fattat ett beslut där vi har orkat gå i grunden med olika saker, då har vi tagit ställning på riktigt. För sen när vi möter de trögheterna och utmaningar, då vågar vi jobba igenom dem och inte runda dem.
Det duckar och något annat. Men det är också det bara tydligt vad man har beslutat om också, eller hur? Att det liksom, ja. Så att det blir tolkningsmöjligheter i det hela.
Nej. Där har man ju den här biten då ner i konkurrensen, så att du måste förenkla det så långt ner så att det bara går att svara ja eller nej. Det är en del i den yttre processen, att du förenklar. Alltså, du har varit igenom all komplexiteten ner tills du bara kan svara ja eller nej.
Om du tycker på nu har vi ju gått igenom att vi påfarade en pandemi, liksom, hur har det här påverkat allt detta? Sedan, har du sett några skillnader, något nytt fenomen?
Framförallt om hon vill fatta beslut.
Självklart.
Ja, alltså det jag har upplevt, och lite roligt, för när jag skrev den här boken For Full Potential med en kollega på I-linjen i Linköping, så sa vi ju det att det som oftast fattar besluten är ju verkligheten. Alltså de riktiga besluten när det händer något, då är det verkligheten. Det är inte ledningsgrupp. Oftast är det siffrorna har varit för röda för länge. Eller en pandemi. Om man tittar på allting runt där med digitalisering, hur man sköter möten, vad man gör eller inte gör, så har ju saker hänt runt om i Sverige på timmar som tidigare inte har gått att hantera på 5-6 år.
Mm. Absolut.
Och helt plötsligt så finns det en verklighet. Och det som jag tror händer då, det är att vi förhåller oss inte till historien. Vi behöver inte använda vårt tänkande till framtiden. Utan vi är här och nu. Det är nu det händer. Det är här vi står. Och då måste vi bara hantera det. Mm. Och det där är vi, alltså historiskt väldigt duktiga på, vi människor. Det vi har mindre, det vi har varit mindre bra på, det är att ta höjd och ha lite framförhållning. Och orka se. Alltså orka se, för vi skulle ha sett det liksom för 10 år sedan. Och det är ju det vi någonstans försöker med alla de här nya organisationsformerna. Sätt att kommunicera. Att det är ju någonstans att börja kunna göra saker innan, så att säga, verkligheten står i rummet och tvingar oss. För där är vi duktiga, vi människor. Men jag vet inte vad ni upplever, men jag upplever nu när jag är runt om i Sverige träffar många gånger, att människor är jättetrötta. Man har hanterat jättemycket. Man har fixat jättemycket i alla olika organisationer på helt nya sätt, från digitalisering i skolan till allt möjligt.
Jag tycker att man är trött där, man vill skapa något nytt. Samtidigt så går vi ut och det här på någonting som är nytt också. Och intressant, jag funderar lite grann när du sa det här. Jag undervisar ganska mycket på strategisk supply chain management i UCL i London. Och där har vi alltid pratat om risker, och pandemi har ju alltid varit en av de största riskerna. Klimatet är, menar, World Economic Forum 10 i topplista säger 6 av 10 största risker i världen handlar om klimatkrisen. Det var nästa grej vi kommer att ta hand om. Där vi måste ta massvis med beslut som blir jobbiga för oss idag. Och pandemin har varit en av dem. Men vi blundar ju från. Plötsligt på puppan upp så finns det där. Och då måste vi agera. Och som du själv säger, Max, vi är bra på att ta beslut nu, här och nu. Vi är inte bra på att ta de långsiktiga besluten. Så att, men det har ju också blivit många under den här tiden i... Under pandemin så händer det ju saker. Det händer en massa saker som människor jobbar på annorlunda sätt. Vi reser mindre, vi reser annorlunda, vi interagerar med varandra på olika sätt. Från beslutsprocessen så gör vi på ett nya sätt. Och jag tror att tröttheten hos människor för att gå in i den, att man vill gå ut till inte till det gamla, men till något nytt faktiskt. Mm. Och där tror jag att vi ska tänka, alla vi som är med i detta ska säga, hur formar vi det här nya då? Hur gör vi det här till det positiva? Jag menar, första gången jag inte hade ett fysiskt kontor, och jag var tvungen att jag alltid sitta lite offline, det var 1997. Då fick jag, hade jag en kontor, då hade jag en dator kunna koppla upp mig. Och sen har jag jobbat väldigt mycket på distans hela mitt liv. Så för mig personligen har det inte varit en jättegrej egentligen med pandemin att jobba på det sätt som har gjort. Men jag tror att det har blivit en stor förändring. Vad tror du, Alicia?
Nej, men jag tror att det är det när man pratar och är som ibland kan göra människor trötta. Det händer också. Det finns organisationer som håller på och gör förändringar kontinuerligt. Och det kan också trötta ut människor. Det har vi sett innan, långt innan pandemin. Så jag tror att pandemin har gjort att det blir för många nya saker. Lite för mycket samtidigt. Mm. Många hur plötsligt måste fatta beslut på ett annat sätt. Man är inte på kontoret, man är själv. Man kanske inte har möte som man har gjort innan. Det är så mycket sådana nya saker. Även om vi har förflyttat oss framåt på ett fantastiskt sätt.
Och framförallt det här som du pratar väldigt mycket om, Maxi. Hur når vi den här tilltron och tilliten till varandra när vi inte sitter tillsammans utan vi på distans. Mm. Och den är kanske en av de absolut svåraste.
Mm. Ja, det lilla jag har fått nu blir det liksom inget forskningsmässigt underlag, men jag har ändå frågat alla, jag har ändå en hel del stora både internationella och liksom skandinaviska organisationer, och de säger att de har avstått från de här viktiga strategiska besluten. Alltså det har varit väldigt mycket här och nu. Alltså vad du måste fixa nu. Alltså hur pandemin har påverkat i olika, som du säger, supply eller liksom, alltså, där har man varit hela tiden. Men man, och sen har man liksom upplevt faktiskt att den systematiska uppföljningen har blivit bättre när man kört den IT-mässigt. För det blir inte så mycket gaggande runt, utan det blir mer disciplin. Och man har, men det man inte har varit inne på överhuvudtaget, det är ju egentligen någon här, lite framåt, var är vi? Vilka strategiska beslut ska vi faktiskt ta?
Jag tror du att det beror på osäkerhet?
Att vi inte vet någonting som av beslut över en dator. För jag tror att man mänskligt någonstans, om man sitter i en grupp som ska fatta de besluten, så vill jag kunna känna in det. Jag vill inte bara höra det via skärm. Alltså, jag vill... För människan använder ju så många andra sinnen när vi avgör om vi kan lita på den andra.
Och vi är inte vana vid det heller.
Nej.
Om 10 år så kan vi vana vid att interagera så här, till att sitta vid en dator. Så kanske det blir enklare att ta de besluten.
Men nu är alltså man ser man på de yngre så upplever de... Alltså, det jag upplever om man tittar på det moderna beslutet, de gör ju sånt själva. Alltså de skapar ju nätverk och grupper hur som helst och hit och dit kring allt. Jag ser bara mina döttrar när de håller på med grupparbeten idag, den digitaliserade världen. Vilken skillnad det var jämfört när jag gjorde det. Liksom. Så att det är väl det man någonstans säger, att den nya tekniken ger utrymme egentligen för att kunna vara effektivare i att involvera fler, att kunna ha andra typer av samarbetsformer. Men jag tror att fortfarande i grunden så behöver vi människor känna liksom att vi tillhör, att vi får en trygghet. För att jag ser så många utmaningar i de här stora problemen, och jag tror att många företag, det är min prediction framåt, kommer att sluta med den här hetsen kring effektivisering och börja fokusera och inse att om medarbetarna mår bra och är trygga, så kommer de våga se de större utmaningarna som ligger framför. För rädda människor som inte mår bra, de har inte kraften, de har inte orken att förhålla sig till de bitarna, utan de kommer någonstans, de går i ekohjulet så länge de kan, men de ger någonstans upp om att vi verkligen kan ta de här stora frågorna som är mitt framför oss.
Det är kanske det som är effektiviseringen, globaliseringens slutända på något sätt, att vi måste se människor på ett annorlunda sätt.
Det är det som
jag ser med några organisationer nu som kallar det mer smarta, men då ser man, man tar inte hem pengar, utan man försöker med digitalisering och AI ta bort alla meningslösa arbetsuppgifter. Ja. Men man återför den tiden, man tar inte bort som man gjorde förr och hämtar hem, utan man återför den genom att resursstärka där faktiskt det mänskliga är avgörande. Och den har jag inte sett så för innan, så har det ju alltid varit så att man kan skicka tillbaka någon på.
Det är spännande, för den är egentligen väldigt bra. Jag tror vi har effektiviserat det vi ser, och då plockar vi bort arbetsuppgifter och tar vi bort det från människan. Men vi återför det inte.
Nej, exakt.
Och den måste vi kanske räkna på också. Inte ekonomiskt, för det är väldigt
stor potential faktiskt.
Ja. Alltså jag tror vi är farligt på det, för att om man tänker kreativitet kräver stillhet, kräver lugn, att det saker inte händer hela tiden. Jag tror att man drivit upp takten så mycket som man har gjort i olika typer av organisationer, så finns det inte utrymme för den mänskliga hjärnan att bli riktigt kreativ kring vissa saker, utan vi fortsätter i samma spår, vi kan iterera framåt. Och jag vet inte vad ni som jag tänker mycket när ni skriver boken, skapar den här podden, så har vi ju saker som vi måste hantera här och nu. Oavsett om det är mänsklig psykosocial ohälsa eller om det är jorden vi lever på eller vad det nu än är.
De måste vi alltid hantera. Här och nu besluten måste vi alltid hantera. Mm. Mm. Ja, men de finns ju här. Och det är en del av vårt liv. En del av människan. Om man sedan tänker på en organisation så vill jag kanske gå in och ta med Concordans tänkande i beslutsfattande. Var skulle man börja? Var startar man?
Alltså, jag nämnde lite kort innan, men min tanke är alltid så här, för att någonstans finna ut, är det här någonting för oss? Är vi mogna? Alltså, vill vi det här på riktigt så att det inte bara blir någonting för att det är tiden? Det är ju att faktiskt testa att använda metoden för att fatta beslut om metoden ska användas.
Mm.
Och när man gör det, då kommer man antingen upptäcka att man inte är beredd på att göra det. På det sättet så kommer man upptäcka att på vissa områden är vi beredda på att använda det. Och på vissa sätt skulle funka, så, men på andra sätt så är vi inte där. Då tror jag liksom att man får en mognadsfas in i den.
Mm.
Det jag mer tänker på, som är min mer nya tanke idag, det är att jag tror att om vi vågar sätta helt nya mål för våra organisationer. Jag menar inte de här gamla klassiska stretchade målen, utan det jag mer kallar extraordinära mål. Alltså de mål som på ett uthålligt sätt frigör de potentialer vi vet finns i systemen, men vi inte får loss. Och det är ju de som finns i samspelet mellan strukturerna, processerna och de mänskliga drivkrafterna och kulturen. Och det är där jag tror, det är där jag märker alldeles för mycket att jag tycker att de industriföretag och andra jag jobbar är alldeles för fega.
Mm.
Alltså de skulle kunna göra mycket, alltså mycket, mycket, mycket mer, men de sätter ribban så pass lågt så att man kan fortsätta med de gamla greppen. Jag tror att de här nya sätten att organisera eller kommunicera eller förhålla sig till saker eller fatta beslut, De organisationer jag ser runt omkring i Sverige och utomlands som verkligen har passion kring det de sysslar med och som är dedikerade till någonstans det jag kallar utforska vad som är möjligt inom sina områden, de anammar de här bitarna bit för bit. För det är det enda sättet att göra.
Har du bara exempel så är det som hur kan man göra på början och vad sätt? Så?
Alltså, tittar man på en dag som har varit väldigt långt efter då, som ett väldigt konkret sätt. Konkret exempel, det är Värmdö kommun nu som är sin första start upp där jag är uppe. Där man har vågat att gå, det liksom, där man vågar titta på, istället för att ha det gamla klassiska budgetstyrning och aktivitetsstyrning, så att man vågar någonstans, vad är det vi faktiskt tillhandahåller och skapar till både våra kommuninvånare men även för medarbetarna. Då kommer man in på kundresan och medarbetarresan och då måste man jobba på helt nya sätt. Och det de redan börjar säga nu är att vi kan inte ha de gamla kommunala förvaltningarna för att de skapar sådana hinderbanor. Mm. Så att människor till slut tröttnar, inte för att de inte vill, men det är så otroligt jobbigt att få någonting att hända.
Mm.
Och då tittar man på den här biten att och det man säger där, det är ju att i det fallet det är att man börjar närma sig ett läge där de som fortfarande är centralgestalt och viktiga, de börjar tröttna.
Mm.
Alltså de har fortfarande så pass mycket kraft så de kan ta sig därifrån. De andra har liksom börjat sjunka så långt så de har inte den. Och det är då upptäcker man att vi har ett system som inte är ett system.
Mm.
Och nu börjar de dra som har kompenserat systemet som inte funkar. Det andra jag ser i ett sånt bolag som TicTac i Malmö, som är ett mer liksom startup nytt och som kommit in, där man kan se det som ganska häftigt då, det är att normalt sett när man går över, de har gått över den fasen där de har fått Bridgepoint in som nya ägare då, så liksom som riskkapitalister etc. Då brukar man jobba med de gamla bara med incitamentstruktur. Det de gjorde istället utifrån att de har jobbat med det, det var att de tog fram att de investerar, istället för att ha klassiska incitamentstrukturer, så har de ett ett growth-perspektiv. Det vill säga alla medarbetare utvecklas. Mm. Istället för att vi ska få en eller annan bonus, alltså där vi börjar spela spelet, så bygger vi någonstans på att vi utvecklas tillsammans, vi börjar känna vi. Och jag märker i de organisationerna, det är att det är de som de lever på en marknad som du måste hantera här och nu. Du sitter inte på ett monopol eller oligopol, det är hård konkurrens. Och samtidigt så är du beroende av dina medarbetare, för de har också en bra arbetsmarknad. De kan gå lite olika håll.
Ja,
måste du hantera båda bitarna.
Men jag ser dem som sitter... Om man nu tänker då på det nya sättet att organisera sig, och väldigt mycket av det som ligger framför oss då. Vi ser då att det bygger väldigt mycket på att människor kan ta ansvar. Att människor kan ta ägandeskap. Beslut och inte bara beslut, men också då hur man känner, hur man tänker, vad man vet och så vidare och så vidare. Är det så, kan alla människor känna sig det? Är alla människor mogna till att jobba på det sättet?
Alltså vissa vill ju inte. Alltså, och då menar jag mest för att, jag menar, att ha ett ansvar är ju egentligen att jag får ha ett val. Och val är ju bland det mest ångestladdade som finns. Det är ju bara att titta på våra ungdomar idag som får 100 000 mer val än vad vi hade. Och innan du så att säga mogen. När allt, eller så kan jag titta på äldre människor som mina egna föräldrar, när de helt plötsligt ska välja allt, så blir det återigen liksom en problematik. Så jag tror det där handlar om att för att de nya formerna ska fungera, så måste du ha någon form av basal självinsikt. Någon form av grundläggande självinsikt. Så att du förstår vad är jag och vad är det andra. För att annars kommer du hela tiden få använda ett fikonspråk. Liksom projicera din egen inre verklighet. Alltså du orkar inte se vad som faktiskt är. Det andra är i min värld är att du måste ha någon form av liksom självverkning. Eller vi kan säga må bra tillräckligt så att jag orkar och vågar se mitt eget ansvar och min egen påverkan på det. Sen tror jag att många människor faktiskt kan vara jätteproduktiva och vara kvar. För de bryr sig inte så mycket. Alltså, de vill bara gå dit, de vill göra ett bra jobb under ett visst antal timmar och sen vill de gå hem. Så att de är fine. Det de oftast blir frustrerade över, det är att de tycker att det är så otydligt att besluten går på kors och de inte riktigt vet vilket håll de ska göra. Så att de kan inte bara gå dit och göra liksom ett stabilt jobb, utan de upplever liksom att de hela tiden stressas och dras åt olika håll. Så att jag tror liksom att börjar du med att släppa in de som vill vara med i processerna, då kommer bit för bit andra upptäcka, fan, de som är med, de får ju inte inflytande. Och då kommer bit för bit fler upptäcka, men fan, det verkar vara ganska spännande och utvecklande och roligt för de som tar del i de här processerna. Och sen tror jag alltid det kommer att finnas en ändring. Min erfarenhet är att det ser ut som en normalfördelningskurva. Alltså den är alltid där. Det finns alltid de som är villiga att gå med dig i början. Krok i arm med dem. För att min erfarenhet är att för många organisationer blir så rädda för de som inte vill. Men då tiltar du hela liksom den större massan mot det negativa och det problemorienterade. Om du istället fokuserar på de som faktiskt vill, som stiger in och gör det, då kommer de, som säger den stora massan, ja, då kommer de att orientera sig åt det hållet.
Vad tycker du att det framtida sättet att organisera kommer att vara?
Kompetenser. Kompetenser som otroligt snabbt allokeras på olika sätt. Roller havererar allt, för att då helt plötsligt så hamnar du i olika HR-grejer och lagsystem. Alltså det finns mycket vi måste rensa upp. Utan det jag säger är att du är kompetenser. Jag säger att du har superenkla styrnings- och ledningssystem som nästan är beskrivna i bilder och inte nästan i siffror. Definitivt ett ord, siffror kommer att vara med. Och så alla kan förstå var de är någonstans. Jag vet till exempel att Volvo har ju börjat redan nu med att även om jag står på linan och bygger bil, så måste jag på ett väldigt enkelt sätt förstå den övergripande affären. Var tjänar vi pengarna just nu? Så att alla någonstans kan förstå. Liksom, det är som ett fotbollslag. Jag kan inte springa enskilt bara vid ytterback om jag inte har något om hur det hänger ihop med. Det innebär inte att jag ska springa upp och försöka bli forward hela tiden. Så jag tror den biten. Och så tror jag att man jobbar på ett sätt där individen är att förstå vart det är viktigt att allokera liksom intresse, fokus och liknande. Och det andra är att man måste kunna följa när vi, alltså i realtid, om vi vann eller förlorade. Mm. Väldigt enkelt. Det vill säga att de flesta medarbetare någon gång hem, de vet inte om de vann den dagen eller förlorade. De vet inte om det förde någonting fram. Alltså det säger till en fotbollsspelare att i slutet på säsongen så kommer du få en genomsnittspoäng. Som, ni fick 1,3 poäng. Ja, men vad vann vi och förlorade vi? Ja, det har vi ingen aning om, men ni fick 1, alltså de skulle sluta. Jag tror att människor behöver känna.
Ja, vi åkte ur serien, eller vi gick upp en division.
Ja. Jag tror man behöver känna rörelsen. Förstår ni? Alltså, jag tror du var inne på det mycket, Rolf. Alltså, vi måste kunna förenkla så att alla kan förstå det komplexa, för det är då handlingskraft kommer. Och det som jag ser mer och mer, det är att bildspråk är det enda vi kan komma dit, för då behöver vi inte bry oss om språk eller någonting annat eller bakgrund. Alltså, bild förstår vi nästan intuitivt på samma sätt, och då vet vi vad det är vi pratar om. Vi kan synliggöra, vi kan få ett fokus på de här bitarna.
Jag tror att många skapar komplexitet bara för att man har det här som finns, som kallas det second job. Det second job är när man hela tiden ska dölja det man inte kan eller göra. Då försöker man skapa det, då skapar man komplexitet. Egentligen de flesta verksamheter är ganska enkla. Jag brukar säga att det är inte så himla svårt. Man gör det här. Man ska
vara med det.
Så kan det vara. Jag är komplext istället. Eller hur?
Mitt svårt exempel är nu. Kanske de blir lite småsura, men jag är alltid öppen och det vet. Så att, när jag är i Värmdö och tittar på deras gamla sätt att göra verksamhet, så är den så komplex så cheferna som ska skapa den fattar inte den. Så de måste hela tiden ta hjälp av stabsfolk som inte förstår verksamheten, men som i alla fall kan få hjälp. Men politikerna som ska styra, de fattar ju definitivt inte.
Nej.
Så samspelet mellan så den demokratiska arenan, den har man gjort så komplex så att både de som ska utföra så att säga, det som ska hända i kommunen blir helt förvirrade, och de som någonstans övergripande ska liksom kunna förstå vad som händer eller inte kunna fatta beslut har ingen aning om vad som händer.
Jag brukar alltid, eftersom jag har väldigt mycket med supply chain management, så säger, men herregud, så kan det vara. Vi ska ta ett paket, vi ska leverera det, vi ska ha lite kontroll på vad det finns. Det är väldigt mycket information, men det är inte svårt, det är inte komplext.
Nej.
Jag gör det inte för svårt.
Jag tror att en av de saker som man måste förbättra i organisationen som jag verkligen tror på, det är att, precis som du säger, att förenkla allt. Och i den där förenklingen måste man också börja med att förenkla roller. Varför ska man ha roller? Varför ska man ha befattningsbeskrivningar? Varför ska man... Egentligen ska man bara beskriva, precis som du säger, Maxis, vad har man för kompetens? Man är i den organisation för att tillföra en viss typ av kompetens. Mm. Och då ska man agera den kompetens
jag ska göra jobb.
Och göra ett jobb. Mm. Istället för allt den där, ha alldeles för komplexa system för att förklara en enkel verklighet. För det är lite det vi befinner oss idag. Och där kommer vi till den här, varför vi säger att tiden är nu. Det är också då nu när vi måste bara tänka på sådana saker. Allting förändras så pass snabbt, så man måste ha den flexibilitet i organisationer, flexibilitet bland människor. Man ska inte bli då sådär att man bara kan göra det som finns i en befattningsbeskrivning och ingenting annat och så vidare.
Det stoppar ju också det här med beslutsfattaren som vi pratar väldigt mycket om idag också. Att, ja, fast i en rollbeskrivning så kan du inte ta de besluten. Och, så jag plockar ju upp också väldigt mycket att man ska känna in öppenheten för att kunna ta alla besluten. Ja, det var fantastiskt att prata med dig idag, Maxi.
Ja, tack. Det var superintressant.
Ja, det var jätteroligt. Och tiden är nu. Det är nu vi ska förändra världen, tycker vi. Och ja.
Jag hade en fråga till er, eftersom ni är forskare, som jag var jättenyfiken på. Och det är, alltså, i den här snabbrörliga världen som rör sig framåt, vi får helt nya, så att säga, både kontexter men även problem. Alltså, hur hanterar man kompetensutveckling på ett agilt sätt?
Nej, men där är det lite det som vi säger, att kompetens är verkligen den kunskap och de färdigheter som varje person har. Och den där ska inte vara knuten till en roll. Mm. Det är det som vi ser då som det mest begränsande idag. Att om jag tar in en roll, om jag kommer in i en organisation till exempel som projektledare, jag kanske kan så pass mycket mer. Jag har en kompetens som är mycket bredare än så. Men om man bara kan använda det som är då i min befattningsbeskrivning, då är det bara en slöseri. Sen är det så att människor lär sig hela tiden. Det finns en lärning som är kontinuerligt, och det är lite det som det företaget du nämnde, den där TikTok, som pratar just om det, den kontinuerliga realtid digitala lärningen som pågår. Och organisationen måste vara så pass flexibel så att man tar in den där, annars är det bara en slöseri. Man har människor som utvecklas, lär sig nya saker, kanske utanför jobbet eller parallellt med jobbet, så, men man inte nyttjar det. Så att vi ser det, att flexibiliteten ska vara det, att det, jag menar, du kan vara anställd som revisor, men är du jättebra på att skriva och förklara eller rita, så då ska det finnas utrymme för att du gör det också.
Går man tillbaka, vad är egentligen kompetens? Grunddefinitionen av kompetens är förmågan att använda sina kunskaper att nå ett resultat. Det innebär att kunskapen är grunden. Och kunskapen är det lättaste att lära sig. Förmågorna har du med dig, de kan du påverka väldigt mycket. Du kan jobba med dem, det tar lite längre tid att utveckla dem. Men de två måste lira tillsammans, och det är väldigt baserat på var du använder dina kunskaper, vilket sammanhang och vilken kontext du har. Och den är jätteviktig att tänka på, hur kan man då utveckla människor? Människor kan utveckla sig till att använda det man kan. Och sen vet vi att alla människor har potential. Mm. Det är grunden, alltså den har vi, den står vi, den har vi. Vi har ju jobbat jättedjupt inom kompetens. Alla människor har potential. Alla människor kan saker, alla kan utveckla saker. Och det lättaste att lära sig är kunskap. Mm. Eller liksom lära dig. Och sen ditt sätt att använda dem är så väldigt, väldigt baserat på kultur och kontext och sådana saker. Så att, som jag visade, pratar om en projektledare i ett företag som kommer till ett annat, använder ju inte sina kunskaper på samma sätt. För det där måste man ta in i beaktning också. Och, det, och förstår man det själv. Jag brukar alltid jämföra Sony och IKEA. Jag menar, har du varit en projektledare på Sony som är resultatorienterad, du ska bara leverera, så kommer till IKEA, man måste prata mycket mer, man måste diskutera, det tar lite längre tid och så vidare. Det fungerar annorlunda. Mm. Så det är bara, kompetens är ju lite sådär, och det måste man också till, och kompetens är det viktigaste, tror jag, i framtiden. För att i och med att vi går mer och mer mot kompetensdrivna och kunskapsorienterade organisationer, vi jobbar inte så mycket med armar och ben längre. Vi jobbar ju mer med huvud, hjärna och hjärta. Och då är det ju kompetensen som är det. Och det är det som kommer att driva framtiden.
Och jag menar att vi pratar då hela tiden precis om samma sak som du sa i början. Att det gäller att gå tillbaka till människor. Det är därför vi pratar om människocentrerade organisationer. Så ska den där viljan att utvecklas och lära sig nya saker komma ifrån människor. Inte från en process som säger att okej. Är du detta idag, du måste leda dig det och det och det för att komma till nästa steg. Det ska inte vara påtvingat på det sättet, utan det ska utgå från varje människa. Det är då det kommer att bli som bäst.
Och du skapar engagemang, och du får den här som du pratade om tidigare lite grann också, Max, den här. Den stora massan, den dras med av de engagerade, och då blir fler engagerade, och fler engagerade gör bättre jobb. Mm. Vi mår bättre, och människor mår.
Jag funderade mycket bara på vad jag ser, liksom att framförallt i förhållande till digitaliseringen, där jag ser alla dessa unga som kommer in, och som det är helt naturligt för oss, kommer de in i organisationer så vi inte nyttjar den liksom agilitet som de är vana vid, liksom, utan de
formar dem i en gammal sätt att tänka, men du vet, ja. Vi utbildar dem i gamla, i organisationsteorier.
Ja. Alltså det är det som är fascinerande när grejerna redan finns. Alltså det är det jag tänker idag, att det blir som två parallellsamhällen, att en del av samhället är redan i framtiden, För människor gör det. Och även de som har vanliga jobb kan ju vara mer drivna i det privata. I Facebookgrupper eller vad de nu vill engagera sig eller göra. Och det där har jag undrat, liksom, hur länge kan, vad händer om arbetslivet släpar för mycket efter? Det vill säga att man lever i en typ av samhälle där man kan göra sin röst hörd. Jag menar, vi har ju demokratiseringen med alla poddar och människor kan skapa det ena och det andra. Och sen kommer det in i organisationer som då, och vi nu tittar på de som inte har rört sig framåt, som definitivt inte är inkluderande eller demokratiska.
Ja, det finns två vägar som kommer att gå parallellt med varandra. Det kommer att vara icke-demokratiska organisationer som vi ser väldigt många av idag. Och vi kommer att se att det kommer att växa fram en helt ny typ av organisationsformer. Det vi strävar efter, jag och Lisa väldigt mycket, att de kommer att växa och de tror vi väldigt mycket på. Sen tror jag personligen tyvärr att det kommer att finnas en diktatorisk organisationsform som kommer att leva ganska länge.
Jag tror att de företag som inte förflyttar sig till det nya, de kommer inte att vara långvariga faktiskt. De kommer att ha svårare att rekrytera och attrahera och behålla sin personal.
Jag är lite mer pessimistisk, men det är ju tidsperspektivet igen som vi pratar om.
Ja.
Jag kan säga liksom det är, och just det här som jag kan uppleva just ändå blir viktigare för yngre, men samtidigt så, men det här att det yttre och det inre hänger ihop. Jag har ju liksom jobbat med några konsultföretag som benämns som morgondagens organisationer, men det är bara fanissa, det är inte på riktigt. Och sen har jag suttit och jobbat med dessa unga stjärnor från alla dessa handelsprogram och liknande, och de mår skit för att det är samma grotte kvar. Men problemet är att dessutom ska de hålla uppe liksom en fasad av att det här är supernytt och inga chefer och du vet och allting. Och sen i grunden är det precis samma som det alltid varit.
Det är två saker i det hela. Den ena, för det första, så när de kommer ut så kommer de hamna i organisationer som det finns jättemycket bossar. Och det andra är att du får fortfarande lära dig i gammal organisationsteori som säger till exempel att för att göra en stor förändring i en organisation ska du sparka 20% av personalen som är strategi. Och sen så ska du ha det enda sättet att göra en förändring. Och det hör hemma i en annan tid. Och det, tyvärr så utbildar vi våra unga stjärnor fortfarande i det sättet att tänka, i det sättet att organiseras.
Ja, det är därför jag har så mycket förhoppning till er och den ni gör och ser fram emot boken. För att det, liksom, det känns som alla krafter, framförallt från liksom management-hållet och liksom er akademiker liksom från det hållet, att våga ta greppet kring det nya, liksom inte bara leva kvar i de där gamla strukturerna.
Nu ska vi se framåt och nu är tiden nu att göra detta. Och tack så hemskt mycket för att prata med Max. Det var fantastiskt. Ha det jättegott.
Tack så mycket. Tack.